Just idag är det exakt 250 år sedan den allra första tidningen i Finland kom ut. Tidningar utgivna av ett sällskap i Åbo. Om ni lyssnar riktigt noga så kan ni höra historiens vingslag just nu här på Lilltorget. Eller så hör ni kranbilen som står bredvid mig här och ska ta bort snö från taken. Eller så hör ni motorsågen från de som borta vid gamla Stortorget håller på att såga ner i årets julgran. Men vi ska gå fram här till en skylt borta i staketet. Här står nämligen Aurora-sällskapet 1771 till 1779 verkade i en byggnad belägen på denna plats. Alltså precis här nere vid Auraå och vid Lilltorget så gavs den första tidningen ut av Aurora-sällskapet. Och det var alltså en tid när man i Europa överhuvudtaget var intresserad av mycket nyheter. Ja, det är klart att man alltid var intresserad av nyheter. Men i Sverige hade man 5 år tidigare, det vill säga Sverige-Finland, fått en tryckfrihetslag. Och det gjorde att man blev intresserad av att ge ut flera fler pamfletter. Och det som först och främst intresserade folk, det var just nyheter och andra saker. Det berättar Charlotta Wolf, som är professor vid Åbo universitet.
Man tänker på de här lite äldre tidningarna än den som kom ut i Åbo, så typiskt för dem är att de innehöll mycket politiska nyheter. Vad som hade skett inom utrikespolitik i Europa och vad som hade skett vid diverse hoven till exempel. Så ofta så fanns det då i tidningarna så här olika rubriker, nyheter från London, nyheter från Stockholm, nyheter från Berlin, från Paris och så vidare. Men det var inte den enda saken, utan det kunde också finnas andra slags nyheter, bland annat om kulturlivet, vilka böcker som hade kommit ut eller vilka såna här vetenskapliga rön som hade gjorts vid universiteten eller vilka teaterpjäser som var omtyckta i Paris eller London eller vid de italienska hoven. Också dikter och sånger publicerades i de här tidningarna eller tidskrifterna som exempel på nya konstnärliga uttryck inom litteraturen. Och det gäller också den här Fortans tidningar utgivna av ett sällskap i Åbo som är på det sättet karakteristisk för Åbo som universitetsstad, att den innehåller mycket information om vad som på den tiden var aktuell forskning och sen aktuell litterhet och vittra ämnen, alltså litteratur, skönlitteratur och dikt och vers och sådant.
Men jag såg en uppgift om att den allra första tidningen kom ut i 200 exemplar. Fanns det faktiskt 200 personer som var så intresserade i Åbo av att läsa om sådana här saker då?
Ja, det tror jag nog att det fanns, med tanke på hur många personer som räknades till ståndspersoner och det högre borgerskapet. Om man tänker de människor som var intresserade av att läsa tidningar på 1700-talet, så var det förstås det som hade någon form av utbildning. Och då talar vi om personer inom adeln och det högre borgerskapet, prästerskapet och också förstås alla inom personalen och det här studentkåren vid universitetet, det vill säga den kungliga akademin i Åbo. Och där fanns ju då tiotals potentiella prenumeranter redan där. Så visst, folk läste ganska mycket tidningar också som ett gemensamt tidsfördriv, till exempel på olika slags privata bibliotek eller klubbar och kaffehus dit man kunde gå för att inte bara träffa bekanta utan också höra nyheter och läsa tidningar.
Läste man högt för andra eller?
Ja, det kunde man göra, till exempel också vissa olika sociala sammankomster. Man talar 1700-talet om, eller 1700-talsforskarna talar för 1700-talets del om salongerna, det vill säga såna här sociala sammankomster en gång i veckan som man kallade av i första hand en kvinna och till vilka då kom medlemmar av intellektuella kretsarna, de lärda och bildade kretsarna. Och så här salongen fanns i första hand i Paris men också i Stockholm. Och det kan också ha funnits någon liknande sammankomster i Åbo vid enstaka tillfällen. Och vid sådana här sammankomster så var det typiskt att man pratade om litterära och vitra ämnen. Och också kunde man läsa gazetterna, alltså de nyaste tidskrifterna från utlandet. Det är också den inhemska tidningen. Och då läste man högt. Man kunde också läsa brev högt.
När börjar den stora allmänheten, så inte bara de som var lärda läsa tidningar i så fall?
Ja, den stora allmänheten börjar väl läsa tidningar när den börjar gå i skola. Att det här hur mycket man läser tidningar hänger ju samman med hur mycket man läser överhuvudtaget. Och historiker som har forskat kring läsningens historia och informationsspridningens historia så när man har undersökt till exempel vilka typ av trycksaker folk ägde eller hade tillgång till så ofta började efter att en person har blivit läskunnig så det första man skaffar sig då så här schematiskt sett är då religiösa skrifter och sedan professionella skrifter, alltså handböcker som man behöver i sitt arbete och efter det kommer sedan tidningar och skönlitteratur. Så det här steget att börja läsa tidningar man kan säga att det förutsätter i allmänhet att den här personen använder det skrivna ordet i sitt dagliga arbete och är intresserad av samhälle och omvärld. Och det igen förutsätter en viss nivå av bildning och skolning. Så man kan säga att i och med att det här folkskola och dess föregångare blir vanligare så då kommer också det här vanan att läsa tidningar. Men man ska inte underskatta den här tidningsläsande publikens omfattning. Vi ser 1700-talet, tidigt 1800-talet, den är ganska stor, den läsande allmänheten. Och det att den läsande allmänheten är så stor så är det också en sak som bidrar till demokratiseringen av samhället.
Är det någonting du saknar från de här första tidningarna som vi skulle borde ha i tidningen eller radio idag?
No, kanske just det här. Litterära inläggen med dikter och satiriska stycken som är väldigt finurliga ibland och det finns också en sån här stark, ett starkt intertextuellt element i de här äldre tidningarna i det avseende att det är inte bara är torra nyhetsrapporteringar utan genom en dikt eller ett satiriskt, en satirisk novell så kan man också kommentera politiken på ett sätt som kanske inte är intuitivt för oss idag. För att vi är vana att behandla de här sakerna som separata. Att vi har politiken och kulturen och ekonomin som till exempel tre skilda element i ett nyhetsmedia. Men egentligen så kan man använda de här olika genrerna för att man kan använda de litterära genrerna också för att kommentera politiken. Det gäller då teater och det gäller musik och det gäller dikt.
Och det är att man på sociala medier kastar smuts på varandra, det är inte samma sak som satir?
Det är delvis samma sak som satir. Alltså, de sociala medierna är väldigt intressanta för en 1700-talsforskare på det sättet att de i många avseenden följer liknande mönster som nyhetsspridningen på 1700-talet. Om man tänker på en nyhetsspridning som fungerar som långt baserad på personliga kontaktnät och nätverk och som långt baseras på att man inte gör skillnad på rykte och fakta utan på att man har en bra story som man vill sprida. Och då kan man, den amerikanska forskaren Robert Darnton har skrivit om ryktespridning och det tidiga informationssamhället på 1700-talet. Han skrev redan i slutet av 1990-talet om det här, alltså före vi hade sociala medier. Hans beskrivning av informationssamhället på 1700-talet med sina nätverk och hur man sprider en idé och sätter snöbollen att rulla och sen sprids det och så delar folk det vidare. Så det är precis vad som händer på sociala medier.
Det sa professor Charlotta Wolf vid Åbo universitet. Det är alltså idag exakt 250 år sedan den första tidningen kom ut i Finland. Tidningar utgivna av ett sällskap i Åbo. Men hur mår då tidningen idag? Och kommer den att må i framtiden? Det diskuteras idag bland annat på ett seminarium vid Åbo universitet med bland annat professor Hannu Salmi.
Ja, det är egentligen en svår fråga därför att tidningarna har i Finland haft alltid ganska svårt därför att det finns inte så många människor här i Finland. När tidningar utgivna av ett sällskap i Åbo började på 1700-talet var det bara 200 som prenumererade tidningen. Och det egentligen tog 100 år att den verkliga explosionen började i Finland. Men jag tror att det också idag det är ganska svårt i Finland. Och det finns många orsaker för detta. Det finns alltid en viss konkurrens mellan olika medier. I början av 1900-talet radion och televisionen kom och det finns konkurrens mellan nyheterna i radio, television och i tidningarna. Och nu sedan 1900-talet internets genombrott har varit den värsta av alla och har gjort det mycket, mycket svårt för tidningarna att vara ekonomiskt gällande så att säga att både publicera på papper och också online och om det bara online hur en ekonomisk modell borde man ha. Så det är utmanande för tidningarna, men jag tror att just nu många av oss tänker att just nu finns det en viss efterfråga för information och inte bara information och tidningar utan kritisk journalistik. Därför är jag optimistisk och tänker att det finns efterfrågan för tidningarna också i framtiden.
Vad kommer att hända på dagens webbinarium?
Vi har en 2 timmars webbinar med 4-15 minuter presentationer om tidningar utgivna av ett sällskap i Åbo. Och vi ska diskutera hur man såg framtiden då. Och vad menade man med en tidning? Och det finns egentligen ganska mycket diskussion åtminstone kring historikerna. Varför publicerade Portans tidning inga politiska nyheter? Men han såg framtiden av tidningen från en kulturellt perspektiv. Så att man behöver en tidning att breda nyheter om finska historien och kulturen. Och det är viktigt att den första tidningen i Finland kommer ur det civila samhället på sätt och vis. Det var grundats av Aurora-sällskapet och inte av konungshuset.
Behöver vi någon slags sån tidning idag igen? Med mera kultur än politik?
Ja, det är bra idé. Jag tror att du har rätt att kanske pressen kunde ha sådana kulturella ambitioner också idag. Och jag ofta tänker att medierna har ingen vision om framtiden. Vilken information behöver man på 2020- och 30-talet? Och jag tror att kanske vi behöver en kulturpolitik också för pressen.